My dear brothers and sisters and friends.
Mina kära bröder och systrar och vänner. Jag kommer inför er i ödmjukhet och med en bön i hjärtat. Jag vill tala om förlåtelsens helande kraft. Bland Pennsylvanias vackra kullar finns det en grupp fromma kristna som lever ett enkelt liv utan bil, elektricitet och moderna maskiner. De arbetar hårt och lever ett stilla och fridfullt liv, avskilt från världen. Deras livsmedel kommer till stor del från de egna bondgårdarna. Kvinnorna syr och stickar och väver sina kläder som är enkla och anspråkslösa. De är kända som Amish-folket. En 32-årig mjölkbilschaufför bodde med sin familj i Amish-samhället Nickel Mines. Han var inte själv Amish, men på sin hämtningsrutt kom han till många Amish-gårdar där han var känd för att vara tystlåten. I oktober förra året förlorade han plötsligt förståndet och behärskningen. I sitt plågade sinne gav han Gud skulden för sitt första barns död och för några obevisade hågkomster. Han stormade in i Amish-skolan utan anledning, släppte pojkarna och de vuxna och band de 10 flickorna. Han sköt flickorna, dödade 5 av dem och sårade 5. Sen tog han livet av sig. Denna fruktansvärda våld förorsakade stor smärta bland Amish-folket, men ingen vrede. Det led, men det hatade inte. Det förlät genast. Tillsammans började hjälpa mjölkkörarens lidande familj. När mjölkkörarens familj samlades i hans hem dagen efter skottdramat kom en granne som var amish dit och slog armarna om gärningsmannens far och sa: vi förlåter er. Amishledaren besökte mjölkkörarens hustru och barn för att visa sitt deltagande och visa att det förlät dem och erbjuda dem hjälp och visa att de älskade dem. Omkring hälften av dem sörjade vid mjölkkörarens begravning var amish. Och det i sin tur bjöd in mjölkkörarens familj till begravningsgudstjänsten för de flickor som hade dödats. En påfallande frid lade sig i Amish-samhället när det lät sig stöttas av sin tro under krisen. En invånare på orten sammanfattar vältaligt det som hände efter tragedin. Han säger: vi talade alla samma språk, inte bara engelska, utan omtankens språk, gemenskapens språk och tjänandets språk. Ja, och förlåtelsens språk. Det var ett häpnadsväckande uttryck för deras absoluta tro på Herrens lära i bergspredikan. Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Familjen till mjölkköraren som dödade de 5 flickorna lät offentliggöra följande uttalande: till våra amishvänner, grannar och ortsbefolkningen. Vår familj vill att ni alla ska veta att vi är överväldigade av den förlåtelse, välvilja och barmhärtighet som ni har låtit oss få del av. Er kärlek till vår familj har hjälpt till att ge den läkedom som vi så förtvivlat väl behöver. De böner, blommor, kort och gåvor ni skänkt oss har rört vårt hjärta på ett sätt som inte går att beskriva med ord. Er medkänsla har nått bortom vår familj, bortom vårt samhälle och håller på att förändra vår värld. Det tackar vi er uppriktigt för. Ni ska veta att våra hjärtan har krossats av allt som har hänt. Vi sörjer med våra amishgrannar som vi älskar och fortsätter att älska. Vi vet att en svår tid ligger framför alla de familjer som har förlorat sina kära anhöriga. Så vi kommer att fortsätta sätta vårt hopp och vår tillit till all tröst till Gud när vi försöker bygga upp vårt liv på nytt. Hur var det möjligt för hela Amish-folket att visa en sådan förlåtelse? Det var på grund av deras tro på Gud och tillit till hans ord som en del av deras inre varelse. De betraktar sig själva som Kristi lärjungar och vill följa hans exempel. När tragedin blev bekant skickade många personer pengar till Amish-folket, till vårdkostnader för de 5 överlevande flickorna och till begravningskostnaderna för de 5 som hade dödats. Ett ytterligare bevis på Amish-folkets lärjungeskap var att de beslutade sig för att ge en del av pengarna till mjölkkörens änka och hennes 3 barn, eftersom de också var offer för denna fruktansvärda tragedi. Förlåtelse är inte alltid lika ögonblicklig som den var hos Amish-folket. När oskyldiga barn har utsatts för sexuella övergrepp och dödas är väl inte förlåtelse det första många av oss tänker på. Vår naturliga reaktion är vrede. Vi kanske till och med känner oss att vara i vår fulla rätt att vilja ge igen när någon tillfogat vår familj eller oss oförrätter. Dr. Sidney Simon, en auktoritet på området värdeförverkligande, har gett en utmärkt definition av förlåtelse beträffande mänskliga relationer. Förlåtelse är att göra den energi tillgänglig för något bättre som en gång förbrukades på att hysa agg och ovilja och hålla gamla sår öppna. Det är att återupptäcka de starka sidor vi alltid hade och använda vår obegränsade förmåga till att förstå och acceptera andra och oss själva. De flesta av oss behöver tid till att arbeta oss genom smärta och förlust. Vi kan finna alla möjliga slags skäl till att senare lägga förlåtelse. Ett av dessa skäl är att vänta på att syndarna ska omvända sig innan vi förlåter dem. Men ett sånt dröjsmål gör att vi går miste om den frid och lycka vi skulle kunna ha. Dårskapen att älta gamla oförrätter leder inte till lycka. Somliga går och bär på agget helt liv, omedvetna om att det är hälsosamt och läkande att modigt förlåta dem som har gjort oss orätt. Det blir lättare att förlåta om vi likt Amish-folket tror på Gud och litar på hans ord. En sådan tro gör det möjligt för personer att uthärda det värsta av människor. Det gör det också möjligt för dem att se bortom sig själva. Och vad viktigare är, det gör det möjligt för dem att förlåta. Alla lider vi skador av upplevelser som kan tyckas meningslösa. Vi kan inte förstå eller förklara dem. Kanske kommer vi aldrig att veta varför somligt händer här i livet. Skälet till somligt av det vi genomlider känner bara Herren till. Men eftersom det sker måste vi uthärda det. President Howard V. Hunter sa att Gud vet vad vi inte vet och ser vad vi inte ser. President Brigham Young gav oss en djupt insikt om att åtminstone en del av vårt lidande har ett syfte när han sa: varje olycka som kan drabba dödliga varelser ska tillåtas att komma över ett fåtal för att bereda dem för att åtnjuta Herrens närhet. Varje prövning och erfarenhet ni har gått igenom är nödvändig för er frälsning. Om vi i vårt hjärta kan förlåta dem som har vållat oss skador och oförrätter, lyfter detta vår självkänsla och vårt välbefinnande till ett högre plan. Några färska studier visar att personer som undervisas om att förlåta blir mindre arga, mer förhoppningsfulla, mindre deprimerade, mindre oroliga och mindre stressade, vilket leder till större fysiskt välbefinnande. En annan av dessa studier drar slutsatsen att förlåtelse är en befriande gåva som människor kan skänka sig själva. I vår tid förmanar Herren oss i skolan förlåta varandra. Och sedan gör han det till ett krav då han säger: jag, Herren, förlåter vem jag vill, men av er det fordras det att i skolan förlåta alla människor. En syster som hade gått igenom en smärtsam skilsmässa fick ett klokt råd av sin biskop. Har en plats ledig i hjärtat för förlåtelse, och när förmågan kommer, välkomnar du den. Amers folk hade den redan, därför att förlåtelse är en innerlig beståndsdel av deras religion. Deras exempel på förlåtelse är ett storslaget uttryck för kristlig kärlek. År 1985 här i Salt Lake City blev biskop Steven Christensen utan egen förskyllan grymt och vettlöst dödad av en bomb som var avsedd att ta livet av honom. Han var son till Mac and Joan Christensen, make till Terry och far till 4 barn. Med hans föräldrars tillstånd berättar jag vad de lärde sig av denna erfarenhet. Efter detta fruktansvärda dåd jagades medlemmarna av familjen Christensen obarmhärtigt av nyhetsmedierna. Vid ett tillfälle förargade sig en av familjemedlemmarna så till den grad över mediernas intrång att Stevens far Mac blev tvungen att hålla tillbaka honom. Mac tänkte:
this thing will
destroy my family. Krossa min familj om vi inte förlåter. Bitterheten och hatet tar aldrig slut om vi inte kommer över det här.
Healing,
läkning och friden följde när familjen rensade hjärtat från vrede och lyckades förlåta den man som hade tagit livet av deras son. Vi hade nyligen 2 andra tragedier här i Utah som ger exempel på tro och förlåtelsens läkande kraft. Gary Suran, vars hustru och 2 barn dödades på julafton när deras bil blev påkörd av en lastbil, visade genast att han förlät och hade omtanke om föraren som påstods ha kört berusad. I februari förra året då en bil körde in i biskop Christian Williams bil måste han fatta ett beslut, och det var att utan förbehåll förlåta den förare som hade vållat olyckan för att läkningsprocessen kunde äga rum obehindrat. Vad kan vi lära oss från alla dessa upplevelser? Vi behöver medge och erkänna arga känslor. Det krävs ödmjukhet för att göra det. Men om vi faller ned på knä och ber vår himmelske fader om att vi ska få en känsla av förlåtelse, då hjälper han oss. Herren kräver oss att vi ska förlåta alla människor i vårt eget intresse, därför att hatet hämmar vår andliga utveckling. Det är bara om vi befriar oss från hat och bitterhet som Herren kan skänka tröst i hjärtat. Den tröst han skänkte Amish-samhället, familjen Christensen, familjen Seren och familjen Williams. Naturligtvis måste samhället skyddas mot förhärdade brottslingar, för barmhärtigen kan inte beröva rättvisa något. Bishop Williams uttryckte principen väl när han sa: förlåtelsen är en kraftkälla, men den fritar oss inte från följderna. När vi drabbas av tragedier bör vår reaktion inte vara att försöka hämnas, utan snarare att låta rättvisan ha sin gilla gång och sedan släppa taget. Det är inte lätt att släppa taget och tömma vårt hjärta på frätande agg. Frälsaren erbjuder oss alla en kostbar frid genom sin försoning, och den får vi endast om vi är villiga att driva ut negativa känslor, vrede, agg eller hämndlystnad. Åt oss alla som förlåter de som syndar mot oss, även de som har begått allvarliga brott, ger försoningen frid och tröst. Låt oss minnas att vi måste förlåta för att bli förlåtna. Ja, och det är budskapet i en av mina favoritsalmer. Så som du förlåten är, så förlåt din nästa här. Jag tror av hela min själ och mitt hjärta på den helande kraften som kan ge oss om vi följer frälsarens råd att förlåta alla människor. I Jesu Kristi namn. Amen.